Välkommen till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Producent och tekniker för programmet är Ulf Gustafsson. Ja, du ska få höra bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden, och det är Matteus evangelium bibelförklaringarna är över. De är i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30, då man kan lyssna på dem i kyrkan. Och så sänds de veckan efter i närradion på måndagar klockan 19. Vi har kommit till del 14 i bibelförklaringarna. Och nu då alltså Håkan Sundliden.
Välkomna igen då till Andreaskapellet och den här bibelförklaringen som ska börja i Matteus 5, vers 19 idag. Vi hade förra gången börjat på det där avsnittet i Matteus 5, vers 17 till och med 20. För vi delar ju upp det här i två delar. Detta med hur vi kristna ska leva ut vårt liv genom lagen, hur vi ska förstå det. Och den första delen är verserna 17 till och med 20, där Jesus talar mer principiellt om lagen och lagens giltighet. Och sen den andra delen av det femte kapitlet är exempel, närmare bestämt 6 stycken antiteser som det kallas. Eller 6 stycken exempel ifrån lagen. Nu hann vi tyvärr inte igenom hela första delen där, så att vi har vers 19 och 20 kvar. Så jag läser då vers 19. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han ska kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han ska kallas stor i himmelriket. Det är alltså den tredje utsagan. För det är ju 4 versar här, och varje vers innehåller en Jesus utsaga där han bekräftar lagen och där han talar om vårt förhållande till lagen. Och här säger han alltså hur viktigt det är att de som undervisar i Guds ord, eller den som undervisar Guds ord, inte upphäver någonting. Han har ju i utsagan innan talat om hur viktigt det är att läsa bokstavligt. Och då syftar han ju uppenbarligen på hela gamla testamentet. Så redan här har vi en modern västerlänning någonting att bita i. Men det var ju så att judarna betraktade de 39 böckerna, gamla testamentet, som en helig skrift. Och faktum är att de kristna har gjort det ända fram till våra dagar också. Det stod till och med på försättsbladet Bibeln. Eller den heliga skrift. Och en helig skrift, den behandlar man ju inte hur som helst. Utan den behandlar man med största vördnad. Och läser med största vördnad. Och Jesus säger här också att när man undervisar ur skriften, så ska man inte upphäva någonting. Utan man ska undervisa om allt. Och man ska lära människorna att hålla allt. Står det i vers 19. Det är ju det han säger också i missionsbefallningen. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Så det är ju inte några små saker precis som vi har att göra med. Utan vi ställs ju inför en oerhörd utmaning. Ja, låt oss säga som det är. Inför en utmaning som är långt större än att någon av oss egentligen skulle ens tänka tanken att ge sig kast med den. Och hur den ekvationen går ihop, det hoppas jag ni känner till, annars hoppas jag att det klarnar under resans gång här. Enligt rabbinernas beräkningar, och då tänker jag på hur det var fastslaget ungefär 200 efter Kristus, så fanns det 613 bud. Alltså inte 10 budorden, utan man tänkte sig naturligtvis hela skriften som Toran. Men om man skulle sammanfatta den, så kunde man sammanfatta den i 613 bud. Och då var det 365 förbud och resterande 248 påbud. Det är lätt att komma ihåg det, för 365 är ju lika många som årets dagar. Så att det är ett förbud för varje dag, om man uttrycker det så. Och så är resten påbud. Det kunde sammanfattas i sin tur i ytterligare färre antal bud. Det finns en sammanfattning med 15 bud. Det finns en annan med 3 bud. Det finns till och med en med 1 bud. Det var sen tiden från Jesu tid så fanns det framförallt två stycken rabbiner som var dominerande inom den rabbinska judendomen. Två stycken rabbiner som var lärare i den meningen att de kom att bilda skola. Och den ene rabbinen hette Shammai. Och Shammai, han var sträng. Han var bokstavstroende. Han läste precis som det stod. Han skulle göra precis som det stod. Och han betraktades då som rätt så oresonlig många gånger. Sen fanns det en, och han var samtida med Jesus. Eller levde, ja, samtida med Jesus. Och den andra som också var samtida med Jesus, det var Hillel. Och Hillel betraktades som liberal. Han sa att man kan inte bara läsa bokstaven, utan man måste förstå intentionen i bokstaven. Han sa att han talade om att Gud ser till hjärtat och att kärleken var viktig. Och att man kunde i den meningen förstå då människors begränsningar och felsteg och ge efter för det. Och kanske till och med vågar jag säga att hans tolkningar av lagen påverkades ju av hans hållning. De första kristna, de var ju väl medvetna om sin plikt. De var ju judar och de var fostrade i lagen. Och de hade hört Shammai, de hade hört Hillel och hört de tolkningar som de stod för. Det här blir ju synligt också i Matteus evangeliet, till exempel Matteus 8, vers 4. Där Jesus har botat en spetälsk man. Och så säger Jesus till den här spetälske: gå och visa dig för prästen och bär fram den offergåva som Moses har föreskrivit till ett vittnesbörd för dem. Eller ett annat exempel i 17 kapitlet, vers 27. Där är frågan om skatt. Ska man betala skatt till kejsaren? Kejsaren var ju ockupationsmakten. Eller är det någonting som vi kan försöka slippa undan? Och Jesus säger: för att ingen ska stöta oss med dem, så gå ner till sjön och kasta ut en krok. Ta sedan en första fisk som du får och öppna gapet på den, och ska du hitta ett silvermynt. Ta det och ge det åt dem för min och din räkning. Så Jesus var, kan man säga, bara utifrån de här två bibelorden i sin tillämpning striktare än självaste Shammai. Shammai, han hade ju naturligtvis lagen att hålla sig till, men sen hade han också Mishna, den här de äldste stadgar. Så det var mycket annat som gjorde att det blev nästan snårigt när man skulle följa Shammai. Man skulle följa både det skrivna och det muntliga. Och det var mycket som gick på Shammais egna villkor, om jag säger så. Jesus var ju annorlunda med honom, men om vi bara håller oss till det skrivna och till bokstaven, så var Jesus i många stycken ännu strängare än Shammai. Och det kommer vi se i de här exemplen i bergspredikan. Och i andra avseenden så var han ännu mer förlåtande än Hillel. Så det är märkliga. Shammai var krävande, Hillel var eftergiven. Jesus var både mer krävande och mer eftergiven. Och ekvationen, svaret på lösningen, det är ju inte hans tolkningar, inte hans predikningar och hans undervisning, utan hans egen person. Han är den som är lösningen på människornas problem. Han är förlåtelsen som ges till oss. Så kravet hålls fast strängt, men förlåtelsen och hjälpen, den är han själv. Och han ger sitt liv till oss och blir livet i våra liv. Han kommer som en radikal lösning som du och jag inte kan medverka till egentligen, annat än att vi kan ta emot den som en gåva ifrån Gud. Det här med Shammai och Hillel ska vi inte fördjupa oss i nu, och inte fariseerna heller. Det är ju sånt som vi kommer stöta på då och då i Matteus evangeliet, så att vi tar upp det lite utförligare på något annat ställe där det passar bättre, om jag säger så. Det som vi ska, ja, vi kanske ska läsa det också, den fjärde utsagan här, alltså i vers 20. Jesus säger: jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, så ska ni inte komma in i himmelriket. Och här ser man då hans stränghet. Om inte er rättfärdighet går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas. Och då ska vi veta det att Jesus, han har ingen låg uppfattning om de skriftlärda eller fariseerna. Tvärtom så var det ju så att de var ju ytterst noggranna med att följa lagen. Shammai ska vi ju inte bara, vi kan inte ens föreställa oss hur noga han var med allting. Där talar man om att man ska ge tionde i Gamla testamentet utav vissa varor och vissa tjänster och så. Men när det kommer till Shammai så hade han ju byggt ut det som man skulle ge tionde utav allt. Till och med utav, om du köpte kryddor på torget, om du odlade kryddor, så skulle du ge tionde utav kryddorna. Du fick inte ge efter på någonting. Jesus säger, om er rättfärdighet inte går långt utöver Shammais, så kommer ni aldrig in i himmelriket. Och om man förstår någonting av fariseernas starka ställning och höga ambition, så undrar man ju hur i all sin dag ska det här gå till. Ja, svaret är att vi klarar inte av det. Utan det är ju Jesus själv som måste vara lösningen på problemet. Och det säger Jesus också i Matteus 6:33, som är nyckeln till hela förståelsen av det här. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. För hans rättfärdighet övergår Shammais rättfärdighet många gånger om. Om du söker Guds rättfärdighet så ska du få den fritt och förintet som en gåva. Och om du får den så blir den din. Och bara så kan din rättfärdighet bli högre än Shammais och Hillels och de andras. Men det här sägs ju inte här i klartext. Utan det hör till den tolkning som vi som kristna har fått utav Jesus, utav hans ord, utav den helige ande. Och som vi har fått mycket när vi tittar i backspegeln, om jag säger så. För de första som lyssnade till Jesus, de hade ju inte den förståelsen. Och ändå så finns det där i texten. För Jesus säger, om er rättfärdighet inte går långt utöver, jag säger er om er rättfärdighet och så vidare. Alltså han hänvisar inte till den ena tolkningen eller att hans egen tolkning skulle vara bättre, utan han hänvisar till sin egen person. Det är jag som säger det här. Alltså vi läser in då och vi förstår det som så. Det är Gud själv, Guds egen son, kommen i köttet som står här och talar med oss. Och därför så är det som han säger det riktiga. Så här kan man inte utan vidare jämföra Shammai och Hillel och Jesus. Utan Jesus står så mycket över de andra. Och det är det som kommer fram i de här antiteserna som vi nu ska ge oss in på. Alltså, ni har hört att det är sagt till de gamla. Men jag säger er. Han säger inte, ni har hört att den rabbinen säger si och den rabbinen säger så. Och nu är det så att de flesta rabbiner säger på det här sättet. Så säger han inte. Han säger, jag säger er. Och så ställer han sig över alla rabbinerna. Över de äldstes stadgar. Och blir själv nyckeln till en ny förståelse utav hela Guds plan med oss människor. Det är fascinerande. Ju mer vi upptäcker och ser utav vem Jesus är och vad som är hans vilja. Nu ska vi skynda vidare. Och jag hade hoppats att vi skulle hinna med de två första exemplen idag. Och vi får se hur det går med den saken. Det första exemplet, det handlar då om mod och vrede. Det står i vers 21. Ni har hört att det är sagt till fäderna. Du ska inte mörda. Den som mördar är skyldig inför domstolen. Och så vidare. Det här är ett citat ifrån andra Mosebok 20:13. Du ska inte dräpa, du ska inte mörda. Och av en utläggning av det budet som finns i tredje Mosebok 24:17. Och det kanske vi inte är lika väl förtrogna med, så därför så läser jag det. Tredje Mosebok 24:17, där det helt enkelt står: den som slår ihjäl en människa skall straffas med döden. Längre ner står det här med öga för öga och tand för tand. Det ska vi inte ta upp nu, utan det får vänta tills vidare. Utan vi stannar vid det här med att man ska, att Gud ser så strängt alltså på mord. Och skälet till det, du ska inte dräpa, det finner man redan i skapelseberättelsen och i det ursprungliga. Så det går egentligen inte, det stannar inte vid de 10 budorden eller vid det budet. Det går ännu längre tillbaka, ner till skapelsen. Om du slår upp i första Moseboks 9:e kapitel. Så ser du hur Gud sluter förbund med Noa. Och i den 5:e versen, i slutet på den sista meningen: av var och en som dödar sin broder skall jag utkräva den människans liv. Vers 6: den som utgjuter människoblod, hans blod skall utgjutas av människor. Gud har gjort människan till sin avbild, eller ty Gud har gjort människan till sin avbild, och så vidare. Det är alltså bokstaven som finns där redan ifrån begynnelsen. Sen kan man ju undra över om Gud själv följer det där. För jag tänker på Abel och Kain. Kain blev ju tecknad med ett tecken som skydd. Jag vet inte om ni har hört det, men vid utgrävningar eller upptäckte för inte så länge sedan, så upptäckte man att det hebreiska alfabetets utformning av själva bokstäverna ser lite annorlunda ut, eller såg annorlunda ut, om man kommer så långt tillbaka som till långt ner i Moseböckerna och ner på den här tiden. Det finns en hebreisk bokstav som heter tau eller t, och den ser ut så. Det är svårt att beskriva det för er som bara lyssnar, men den ser ut som, ja, nästan som ett spegelvänt n, litet n. Och när det står att Gud satte ett tecken för Kain, så står det att han satte ett tau för Kain. Tau och tecken, det är nämligen samma, den bokstaven och det ordet är samma på hebreiskan. Och så visade sig vid utgrävningar som inte var för länge sedan, att på den tiden, så långt tillbaka på Gamla testamentets tid, så skrev man inte tau på det sättet, utan man skrev det som ett kors. Det betyder att det Herren säger när det gäller Kain och Abel, det är att Kain som har slagit ihjäl Abel, han ska tecknas med korsets tecken, som förvisso är ett dödens tecken, men det är också ett skyddets tecken. Så att han fick gå med det där korstecknet och var på så sätt, som sagt, beskyddad. Men icke desto mindre så står det här i första Mosebok 9, 5 och 6. Att den som utgjuter människors blod, hans blod ska utgjutas av människor. Du känner igen det sen i fortsättningen med öga för öga, tand för tand. Och här finns också motiveringen. Ty, Gud har gjort människan till sin avbild. Så det är själva motiveringen till den här stränga straffet. Gud säger alltså att varje människa är skapad till min avbild. Och den som dräper en människa dräper på det sättet Gud själv. Och det är just så som man förstår det inom den judiska tron. Man förstår att varje människa är som ett kosmos, är som en värld i sig. Den som dödar en människa, säger judarna, dödar en hel värld. Och man menar verkligen vad man säger. Därför man tänker på den människans barn och barnbarn och barnbarns barn och allt vad den människan skulle ha åstadkommit, hela denna värld som skulle ha kommit av denna människa. Att slå ihjäl en människa är att slå ihjäl en hel värld. Det är att slå ihjäl Gud själv. Och även om vi inte tänker så, så är det det som är, så att säga, det innehållsliga i de här verserna. Men å andra sidan så tänker vi ju på ett liknande sätt när vi talar om människovärdet. Varför är en människa värdefull? Vi talar om det kristna människovärdet och hur viktigt det är. Och vi känner att det håller på att förskingras också i vårt land. Varför är en människa så värdefull? Därför att Gud har skapat den människan till sin avbild. Har en mening med den människans liv. Och det har ingen betydelse om man är framgångsrik i karriären. Eller om man är lycklig på något sätt. Eller rik eller vad det nu är för någonting. Har ingen betydelse. Varje människa, hur oansenlig hon än kan verka i andra människors ögon, är fullkomligt värdefull i Guds ögon. För Gud själv är närvarande hos varje människa. Jag måste säga att det här har gått upp för mig mer och mer. Jag är ju naturligtvis inte färdig lika lite som någon annan här. Men det har gått upp för mig mer och mer. Det var nämligen så, och nu märker jag ju på en gång att vi inte kommer hinna med allt det här. Nämligen på så att tidigare så har jag tänkt så här att det finns liksom två sorters människor. Det finns de kristna och så finns det de som inte är kristna. Och det handlar om för oss som förkunnar och för oss som vill sprida budskapet, det är ju naturligtvis att andra ska bli kristna. Det är ju vår stora längtan. Men efter decennier så inser jag att det här påverkar min syn på människor. Till det sämre. Jag läste en väckelsepräst som heter Nils Petter Wetterlund. Jag vet inte om några av er känner till. Han borde vara känd i missionskyrkans sammanhang, tror jag. Men han var i alla fall präst. Han lämnade Svenska kyrkan i början på 1900-talet. Och han har talat om i sin bok Andens lag om människor som Guds lärjungar, Jesus lärjungar och Andens lärjungar. Och han säger nämligen så här att alla människor är mer eller mindre Guds lärjungar. Därför att alla människor av god vilja, som de säger i katolska sammanhang, alla människor söker efter något och skulle, om de fick tid att besinna sig, längta efter att lära känna Gud. Jesus själv säger, och nu har vi alltså ett bibelord på det här, att ingen kommer till mig om inte fadern drager honom till sig, till mig. Alltså Wetterlund menar att innan man blir en kristen så är man en gudslärjunge, man är en sökare som vi säger. Och sen så när man lär känna Jesus Kristus och får honom som sin herre, då blir man ju en Jesu Kristi lärjunge. Och sen så vandrar man med Jesus Kristus, blir rotad i honom, lär känna honom. Men han tas, precis som det var i evangelierna med lärjungarna, han tas ifrån oss. Och vi måste lära oss att leva i anden, som andens lärjungar. Och så talar han om den vägen, faderns, sonens och andens lärjungar. Och när det där gick upp för mig så tänkte jag att det här stämmer. Och det förändrade min syn. Därför att det betyder att jag behöver inte längre se på människor som jag möter som kristna eller icke-kristna. Utan jag frågar mig istället, var någonstans befinner sig den här människan på sin livsvandring? Och då visar det sig att man kan träffa människor som inte är bekännande kristna. Men som har en sån sanningspatos, en sån längtan efter Gud. Så att det vida överslår de som kanske är bekännande kristna och i en mening borde vara Jesus lärjungar. Men som är ljumma och svala och kanske rent utav på väg åt andra hållet än det håll de skulle gå åt. Jag inser plötsligt att vi kan inte göra skillnad på människor. Varje människa är skapad, älskad, försonad av Gud och kallad till ett fullt och rikt liv i gemenskap med honom. Du ska inte dräpa, vänner. Du ska inte ens tänka illa om din medmänniska. Därför det är samma sak som att tänka illa om Gud. Och det är möjligt att det är någon som blir förskräckt och kanske till och med troligt. Och man tänker, oj då, hur står det till i mitt liv? Men då är det nyttigt att tänka över den saken. Mycket nyttigt. Vi ska läsa vidare där i femte Mosebok, jag får säga, Matteus 5. Jesus säger då, den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger er, den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger till sin broder, ditt dumhuvud, är skyldig för stora rådet. Och den som säger din dåre är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. Så här räcker alltså inte med att vi avstår från att döda i bokstavlig mening. Utan Jesus talar om vrede i allmänhet. För det är ju vreden som ligger bakom mordet. Och även om vi inte är mördare i den meningen, så är vi vredens människor i en mening. Det finns där inom oss. Och Gud ser till hjärtat. Det räcker alltså inte med att läsa lagen bokstavligt, utan man måste se till dess intention också. Och så är det ju för övrigt med all lagstiftning. Det händer ju titt som tätt, om vi bara tar svensk lagstiftning, att olika lagar så att säga kolliderar med varandra. Och det är det som är domstolarnas uppgift, att kunna bedöma här hur saker och ting ska, hur man ska kunna skipa rätt. Men för att man ska kunna göra det kan man inte alltid bara gå efter lagens bokstav, även om man försöker göra det. Man måste också gå efter lagens intention, lagens anda. Det fanns ett skäl till att lagen skrevs. Och på samma sätt är det med det här. Vi måste se till lagens anda. Och Jesus säger att lagens anda är att du ska inte tänka ont om din medmänniska. Utan du ska leva i kärlek, inte bara till Gud utan också till dina medmänniskor. Och i synnerhet gäller det de som kommer att ta emot hans undervisning och hans liv. Här står det att man döms till det brinnande Gehenna. Jag undrar om det inte står helvetet i någon översättning. Kanske till och med i Bibel 2000. Ja, jag tycker nog att det är lite olyckligt. Det står, och nu vet jag att vi kommer att röra vid flera kanske mer eller mindre kontroversiella ämnen. Men då får vi väl göra det då. Vi är ju här för att studera Guds ord och samtala också om det skulle behövas. Eller om ni skulle vilja. På grekiska så står det här, eller på hebreiska, Gehinnom. Gehinnom, det är alltså Hinnomsdal. Gehenna, det är Hinnomsdal. Det är soptippen utanför Jerusalem, där det alltid brann en eld. Det är ett bildspråk. Det är ungefär som om Jesus ville ha sagt så här, att om nu Gud har kallat oss att leva på ett visst sätt och vi har ett slutmål som vi är på väg mot. Men sen så schabblar vi med våra liv på ett sådant sätt så att vi missar slutmålet. Ja, då kan det ju lika gärna kastas på sophögen. Det är så att säga tanken bakom det hela. Du missar ju allt. Hela ditt liv är bortkastat, som vore bortkastat på sophögen. Det är ett bildspråk, men det är ett starkt bildspråk. När jag säger att det är ett bildspråk, så stryker jag alltså under det, därför att under medeltiden, och först då, så kom det att bli en bokstavlig förståelse utav helvetet. Ordet helvetet kom ju inte från vare sig gamla eller nya testamentet, utan det är ju henna då. Helvetet kommer från den grekiska mytologin och Hades, och framförallt under medeltiden utav en som heter Dante, som skrev och talade om inferno. Och där var det bilder utav ett brinnande helvete, och det var små jävlar, vet ni, med treuddar och svansar och alltihopa. Men det var ju en bokstavlig utläggning, som man menade på medeltiden att så här var det. Och man byggde upp det här botsystemet som Martin Luther revolterade emot. Därför att det handlar ju om hur man skulle kunna hantera skärselden och hur man skulle kunna undvika helvetet. Men den bokstavliga förståelsen är alltså av senare datum. När det är sagt så vill jag att ni ska gå till 5 Mosebok 32. Därför att jag vill visa att trots det som jag har sagt så är det inte, så saknas det inte underlag för den här typen av tankar i skriften heller. Och då är det två bibelställen som talar om den här brinnande elden som jag vill att ni ska se. 5 Mosebok 32, vers 22. Ty genom min vrede har en eld tänts och den brinner till dödsrikets djup. Så där står det ju så. Men samtidigt så är det ju ändå så att det är ett bildspråk hela kapitlet. Titta i Andra Samuelsboken 22. Andra Samuelsboken 22. Från vers 8. Då skakade jorden och bävade, himlens grundvalar darrade. Det skakade till hans vrede var upptänd. Rök steg upp från hans näsa, förtärande eld från hans mun. Eldsglöd ljungade från honom. Och så vidare. Vers 13 kan vi ta också. Ur glansen framför honom flammade klot av eld. Och så vidare. Så visst finns det så att säga ett visst fog för den här typen av tankar. Men jag vill ändå stryka under det som står här i Andra Samuelsboken 22. Att också det är ett bildspråk. För det är ju en sång av David. Och nu så är ni väl förhoppningsvis åtminstone lite förvirrade. Och då så vill jag säga det till sist då. Att jag tycker inte att det är möjligt att avfärda de här hemska tankarna. Därför jag menar att det är tydligt bildspråk. Men bilderna, kära vänner, de måste väl ändå stå för någonting för att vara meningsfulla. Vad står bilderna för? Och därför så skulle jag i och för sig inte undervisa om helvetet, men jag skulle nog säga så här att om någon lär att helvetet inte finns, då lär man snarare utifrån ett önsketänkande än utifrån Bibeln. Och mer än så tror jag inte jag kan säga. Vi har gjort till och med vers 22 där då. Vi tar vers 23 till och med 25. Jesus fortsätter. Därför om du bär fram din gåva till altaret och där kommer du ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder och kom sedan och bär fram din gåva. Var angelägen om att göra upp med din motpart när du är med honom på vägen, så att din motpart inte överlämnar dig till domaren och domaren överlämnar dig till fångvaktaren och du blir kastad i fängelse. Här kan man säga att Jesus vrider bilden. Du ska inte mörda, och så har han talat strängt om det. Här vrider han bilden och talar om för oss vad vi ska göra istället. Istället för att vredgas på våra medvandrare så ska vi reda ut saker och ting med folk runt omkring oss. Det är den positiva anklangen till budet. Utav de här verserna som vi läste nu så ser man också tydligt att Matteus här och Jesus här naturligtvis, men Matteus och den första kristna som författade Matteus evangeliet rör sig på judisk mark. Man lever i den judiska miljön där man talar om försoning och man talar om gåva till altaret och man talar i termer av broder och så vidare. Man ser också hur viktigt det var för dem att hålla ihop gudstjänsten och levernet. Man kan inte fira gudstjänst fromt och fint och sen ha ett leverne som talar motsatsen. Och det har vi talat om tidigare, vi kommer tillbaka till det många gånger. Att livsstilen och gudstjänsten, det hör ihop. Så därför så kan man inte fira gudstjänst med mindre att man har försonat sig med de som är runt omkring. Och det här följer ju med in i den första kristna församlingen också på så sätt att du har det när Paulus talar i första Korintierbrevet, kanske 10:e kapitlet, om att ni inte kan fira nattvard, eller 11:e kapitlet. Därför att ni har delat upp er i grupper och ni är osams med varandra. Då kan ni inte fira nattvard. Att fira nattvarden på ett ovärdigt sätt, det är att gå fram med oförsonlighet och bitterhet i sitt hjärta. Man ska rensa ut sånt innan man tar emot sakramentet. Och det ges ju också tillfälle till det i varje gång som det firas mässa. Och det är just därför som det ges tillfälle till det varje gång man firas mässa, firar mässa. Ja, om man nu slarvar med det då? Ja, jag tror inte att man kanske behöver omedelbart gå förlorad och komma till helvetet för det. Men risken är om du slarvar med det, om du slarvar med ditt eget hjärta, det är att du utvecklar en felaktig livsstil som gör att ditt hjärta blir förhärdat. Och då upptäcker man det förmodligen inte själv heller i förlängningen. Jag ska säga ett citat ifrån Mishna, från de äldste stadgar, som inte är kristen tro, men som jag ändå tycker är tänkvärt. Det står i Yoma 8:9, ingår i Mishna alltså. Där finns en utläggning som handlar om den stora försoningsdagen. Och i den utläggningen så står det att försoningsdagen bringar förlåtelse för alla de synder som du har begått emot Gud. Men synder som du har begått mot din broder, då måste du själv reda ut. Och som sagt, även om det inte är evangelisk kristen tro, så är det i högsta grad tänkvärt. För tankarna ligger här väldigt nära varandra. Vad är det då som skiljer de tankarna ifrån en evangelisk kristen tro då, som jag säger? Jo, den evangeliska kristna tron, det är den som är nåd utöver nåd. Låt säga så här, att grundregeln att du och jag ska reda ut våra missförhållanden med varandra, den gäller också för oss. Men när vi inte räcker till, och när vi misslyckas, och när vi begår försyndelser som vi inte ens själva är medvetna om, då överflödar nåden. Och därför kan man inte säga att det är ett villkor för att jag ska kunna leva som en kristen eller som en uppriktig lärjunge, att jag alltid överallt lyckas göra upp med mina medmänniskor. Så där finns en nyansskillnad. Men jag tycker ändå att det är tänkvärt det som står i Mishna och talar om vikten utav att älska sin broder. Det du gör mot din broder, det gör du mot Gud. Det är ju en äkta kristen undervisning. Vad helst ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort emot mig. Vi talade om det tidigare här under kvällen. När man kommer till parallellstället i Lukas, inte om vi behöver slå upp det, det kanske vi inte behöver göra. Lukas 12:57-59. Då ser man att just det här bibelstället är insatt i det eskatologiska talet. Alltså i Lukas så 12. Där talar ju Jesus om den yttersta tiden. Och om att komma till himlen så att säga. Och då står de här verserna om att göra upp med sin broder i det sammanhanget. Det betyder att det får en eskatologisk betydelse. Det är viktigt för mitt förhållande till Gud. Det är viktigt för min egen salighet att jag vandrar i ödmjukhet också inför medmänniskorna. Så är det inte i Matteusevangeliet som är skrivet tidigare. Här ligger inte tonvikten på det eskatologiska, utan på det etiska. Det hör till god moral att ha ett rättfärdigt förhållande till sina medmänniskor. Det handlar om livsstilen. Så där kan man se ett exempel på hur en och samma bibelvers eller samma utsaga kan så att säga glida lite grann i nyanserna. Inte bara allt eftersom tiden går, det kan glida tillbaka också för den delen, utan också beroende på vilken kultur och miljö man läser det och det tillämpas. Så det gäller att se och förstå kärnan i mycket av det som vi håller på med. Nu blir det problem, kära vänner. Därför att nu har vi ju det här med äktenskapsbrott och skilsmässa framför oss. Och hur ska vi klara det på 10 minuter, det vet inte jag. Det här misstänkte jag redan från början. Men vi ger oss på det i alla fall. Och då tar vi en bit i taget. Verserna 27 till och med 30. Ni har hört att det är sagt: du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i henne. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kommer till Gehenna. Gehenna har vi pratat om. Och hur radikal Jesus är har vi också pratat om. Och det går inte att ta miste på den radikaliteten som finns i de här orden. Det var förresten så att en av kyrkofäderna, om det var Origenes tror jag till och med, han lät kastrera sig själv. För han tillämpade så bokstavligt. Men det är ju inte någon allmän praxis i kristna sammanhang. Och det är kanske inte heller så det ska förstås. Här gäller för oss att få de här tolkningsnycklarna. Här gäller att förstå att Jesus är så radikal som han är. Och att han faktiskt menar det han säger. Och samtidigt är fylld av nåd. Och det här, de här två motsägelserna, de möts i hans egen person. Han själv återigen är lösningen på ditt och mitt problem. Han står för det radikala. Han står för straffet. Han står för upprättelsen. Han står för beskyddet. Han står för vägledningen. Utan mig kan ni ingenting göra. Det här budet om äktenskapsbrott, det finns då i andra Mosebok 20. Och jag vill att ni slår upp det. Andra Mosebok 20. Vers 14. Och jag vill att ni ska slå upp det, därför att ni ska se vad som står mer. Alltså i den 14:e versen så står det rätt och slätt: du ska inte begå äktenskapsbrott. Men sen när du kommer till vers 17, så står det: du ska inte ha begär till din nästas hustru. Det förefaller alltså som att det är skillnad mellan att begå äktenskapsbrott och att ha begär. Jag kanske ska säga det också, så att vi får bakgrunden klar för oss. Den judiska bakgrunden, den gammaltestamentliga bakgrunden. Och den är inte till gamla testamentets miljös fördel. Så därför säger jag att det är inte bara gamla testamentet, utan det är hela det patriarkaliska samhället som finns ju överallt på den här tiden. Och då är det faktiskt så att kvinnor räknades som mäns tillhörigheter. Och det ser man ju också i texten här. Det räknas ju upp inte bara hustru, utan det är oxar, åsnor och hustrur om vartannat. Så såg man på det. Och det är inte att sticka under stol med. Och det betyder ju att om en man begick äktenskapsbrott eller låg med en annan mans kvinna, då var det en kränkning av den mannen. Då var det alltså som om man skulle stjäla ifrån den mannen. Man kränker den mannen. Det är bakgrunden, så ser man på det. Och det är absolut förbjudet. Och här, som jag sa nu, så finns det ju då, verkar det som en skillnad mellan att begå äktenskapsbrott å ena sidan och begärelse å andra sidan. Och den där blir ju då föremål för tolkningar förstås. Hur ska vi förstå det här? Och Shammai, som jag sa, och den skolan, tolkningsskolan, de tolkade ju allting bokstavligt. Så han menade när det gäller äktenskapsbrott att äktenskapsbrott äger rum när handlingen, den sexuella handlingen, äger rum. Då och först då. Hillel däremot, han var ju mera liberal. Så han tolkade det här med begärelsen som att det är ju någonting som alla har. Och det kan vi ju inte hjälpa och så vidare. Så det får man så att säga bjuda på. Så när vi sen då kommer till Jesus och han säger att var en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott, så är det en oerhörd provokation både mot Shammai och mot Hillel. För det är klart att Jesus också tänker på själva brottet, om jag uttrycker det så. Men han säger ju att det försiggår ju redan i hjärtat. Han ger ingen dispens i hjärtat, som Hillel skulle ha gjort. Så han är alltså bokstavlig i ordets strängaste mening. Jesus säger ju att den som har begärelse, han har redan begått äktenskapsbrott. Han skiljer alltså inte som Shammai gjorde och Hillel, de skilde på de här två. Det gör inte Jesus. Den som har begärelse har begått äktenskapsbrott. Om vi då går vidare till vers 31, för det hänger ju ihop här, 31 och 32, det här med skilsmässa. Då säger Jesus, det är sagt, den som skiljer sig från sin hustru ska ge henne skilsmässobrev. Men jag säger er, var och en som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott. Och bakgrunden till citatet där i vers 31, det är femte Mosebok 24, vers 1. Och då ska vi slå upp det, denna hemska vers. Femte Mosebok 24, vers 1. Om en man gifter sig med en kvinna och han sedan inte vill veta av henne därför att han har kommit på henne med något oanständigt och han skriver ett skilsmässobrev åt henne och så vidare. Så här talas om skilsmässa och den orsaken till det är att hon har gjort något oanständigt, vad det nu kan vara. Och mycket riktigt, Shammai och Hillel och de andra pojkarna, de diskuterar ju det här mycket fram och tillbaka. Och så kunde menas med det. Och Shammai, han var återigen bokstavlig. Så han menar att det måste ha varit något verkligt oanständigt. Alltså något riktigt graverande för att man ska kunna ta ut en skilsmässa. Eller ge en skilsmässa. Och Hillel däremot, han tyckte att det här var en gummiparagraf. Det här kunde man ju tolka och läsa lite fram och tillbaka. Så han kom fram till att om en hustru brände maten på spisen så kunde det vara tillräckligt skäl för skilsmässa. Och den här rabbinen Akiba, som är en av de ledande och som dog 135 efter Kristus, han gick på den linjen som Hillel gick på. Så att han säger till och med att om en man finner en annan kvinna som är vackrare än hans egen hustru, då är det skäl för skilsmässa. Ett skilsmässor har alltid förekommit. I alla kulturer, i alla sammanhang. Spelar ingen roll om du är kristen eller jude eller vad det är. Det är ett faktum att skilsmässor pågår. Det är väl ingenting som jag behöver stryka under i vår tid. Och här ser man hur Shammai och Hillel hanterar det här. Men det vi ska se, det är ju hur Jesus hanterar det här. Jag kanske ska säga det också med skilsmässobrevet. För det var ju det nämndes om i 5 Mosebok 24. Vi läser inte vidare där, men den som vill kan ju läsa andra bibelställen också. Skilsmässobrevet infördes sannolikt för att ingen man lättvindigt skulle kunna skjuta sin hustru ifrån sig. Alltså skilsmässobrevet var en komplikation i sammanhanget. Det är alltså inte så som kanske de flesta svenskar skulle uppfatta det, som att skilsmässobrev, ja, det var ju lättvindigt, kan vi bara skriva ett sånt, eller nu tar vi ut en skilsmässa, utan det var precis tvärtom. Det var väldigt lätt att överge sin hustru och förskjuta henne. Men genom skilsmässobrevet så formaliserades det här för att man inte skulle kunna bete sig hur som helst. Det var alltså något positivt för kvinnan. Det var till kvinnans fördel. Det är också viktigt att komma ihåg att eftersom kvinnan räknades som mannens tillhörighet eller ägodel, så kunde ju en man inte, så att säga, ta en kvinna till sig med mindre att han verkligen kunde vara säker på att hon inte tillhörde någon annan. Och därför hade den kvinna som hade ett riktigt skilsmässobrev, där orsakerna var angivna och så vidare, var därför fri att kunna gifta sig på nytt. Återigen, det var till hennes fördel. Och det var det som gjorde, ni kommer ihåg när vi talade om Josef och Maria, och Maria plötsligt är havande. Då står det att Josef ville skriva ett skilsmässobrev och skilja sig från Maria. Det var för att han ville att hon skulle vara skyddad utav det här. Hon skulle ha papper på att hon var riktigt skild. Att hon var en fri människa. Så Josef ville skilja sig från henne för hennes, för att det skulle gå bra för henne. Om man hade kunnat gifta sig med henne så frånskild och så, det har jag inte tänkt så långt, men det finns säkert utläggningar på det också. Och sen när vi då kommer till Jesus, så säger han så här: var och en som skiljer sig, då säger han så här, för han ställer ju inte upp på något av det jag har talat om nu. Han säger: var en som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne. Och den sista delen i meningen, den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott, den ber jag få hoppa över tills vidare. För det kommer igen sen i det 19:e kapitlet. Så låt oss ta det där första istället med otukten. När man läser det här noggrant, så verkar det alltså som att det är skillnad mellan otukt och äktenskapsbrott. Det är inte samma sak. Och det ser man också om man läser i Matteus, jag har skrivit 15:19, kan det vara det? Vi ska se här. Just det, 15:19. Där Jesus talar om alla otäckheter som kommer ifrån våra hjärtan. Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld och så vidare. Äktenskapsbrott, otukt, det är alltså inte samma sak. Det här finns en skillnad. Och Jesus säger att om man skiljer sig av annat skäl än av otukt, alltså inte äktenskapsbrott, utan av otukt, så bryter man ett äktenskap. Det är alltså otukten här som är det alarmerande, om jag uttrycker så. Och då är frågan om vad det betyder, det här ordet otukt. Och då kan man få hjälp, tror jag, utav att läsa Apostlärningarna 15. Därför i Apostlärningarna 15 så har apostlarna träffats till det så kallade apostlamötet. Och där har man då gjort upp om hedningarna ska följa lagen, allt det här som vi pratar om nu, eller om de inte ska behöva göra det. Och då står det i vers 20, 19: vi ska inte göra det svårt för hedningarna, när de nu vänder sig till Gud, utan vers 20 endast skriva till dem att de ska avhålla sig från sånt som orenats genom avgudadyrkan, från otukt, från köttet av kvävda djur och från blod. Och det upprepas sedan i vers 29. Och då visar det sig, när man ser på de där fyra sakerna som hedningarna ska avhålla sig ifrån, så är de fyra sakerna alla hämtade från tredje Mosebok 17 och 18. Alltså går vi dit och ser bakgrunden till det hela. Tredje Mosebok 18 från vers 6. Och nu ska jag inte läsa det här, det är från vers 6 till och med 18. Men här står då från vers 6: ingen av er ska röra en kvinna som är hans nära släkting och blotta hennes nakenhet. Du ska inte blotta din fars nakenhet genom att blotta din mors nakenhet. Hon är din mor och du ska inte blotta hennes nakenhet. Du ska inte blotta, och så vidare och så vidare. Här handlar det om det som vi kallar för samliv med i otillåtna led. Alltså en far får inte gifta sig med sin dotter. En dotter får inte gifta sig med sin bror och så vidare. Det är det som åsyftas med otukt. Och då kanske någon tycker att det där är väl lite långsökt. Och därför så ber jag att få hänvisa till kommentaren i Bibel 2000. I kommentaren i Bibel 2000 till kapitel 5, vers 32, så står det: otukt avser här giftermål i förbjudna led i strid med tredje Mosebok 18. Personer som var släkt på där angivna sätt kunde gifta sig enligt icke-judiska lagar, men i judisk miljö var sådana giftermål ogiltiga och måste upphävas. Så det betyder att ett sånt äktenskap fick upplösas. Och inte bara fick upplösas, det ska upplösas. Och det är det Jesus talar om. Det han säger är alltså, då stämmer det ju med det andra ledet här. Den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott. Det Jesus säger är alltså att äktenskapet är giltigt inför Gud så länge man lever. Även om man skiljer sig, så är man alltså förenade inför Gud och i Gud. Och därför så kan man inte ens som frånskild gifta om sig, säger Jesus. Utan den som gifter sig med en frånskild begår äktenskapsbrott. Man tänkte sig alltså att äktenskapet var ett förbund tills döden skiljer oss åt. Det här var alltså skäl till att upplösa ett äktenskap. Och det finns ju samma regler, om jag säger så, också i vår moderna tid. Vem som helst får inte gifta sig hur som helst. Man måste vara 18 år. Man får inte vara släkt. Man måste vara myndig, alltså får inte vara sinnessjuk. Man får inte vara gift och så vidare. Så det finns hinder än idag. Och om man skulle gifta sig trots att något av de här hindren finns med, ja, då räknas äktenskapet som ogiltigt. Så det är på så sätt likadant idag.
Du har fått lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det var del 14 vi hörde över Matteus evangeliet. Producent och tekniker för programmet var Ulf Gustafsson. Och det var från Värnamo församlings när radioprogrammet sändes. Vi lämnar här över till Radio MF och Missionskyrkan och deras söndagsgudstjänst. Ha en skön och välsignad vecka.